Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com, total med TH. Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi. Välkommen till podcasten Mr. President. För att berätta om våra presidenter så har vi ju äran att få ha med oss en expert och det är som vanligt Klaus Stolpe, välkommen.
Hej och tack.
Ja, tack. Och det här med fantastiska presidenter och sen kommer det då en annan president som tar över och kommer i skuggan utav den. Till exempel som efter Lincoln, efter Washington, då var det ju inte på grund av hans dödsfall. Men det finns många fall att det är för stor skugga efter den tidigare. Hur var det i det här fallet? Harry S. Truman tar ju över, men var det så lyckat eller inte om man sammanfattar?
Nej, no, alltså Harry Truman, eftermälet av Harry Truman så är väl inte dåligt i dagens läge, men då han väl lämnade presidentposten så var han ju inte alls. Så var ju inte alls omtyckt. Sen efteråt har man fått lite större, mer perspektiv på det hela och han har väl fått en hel del upprättelse. Men att han väl var president så till att börja med var det ju väldigt otippat att han skulle vinna sen då han själv ställde upp i valen 1948. Men att det gick ändå vägen. Men att det var en hel del saker där som det var problem med inrikespolitiskt, så fanns det en del sån här korruptionsskandaler och sånt som inte han själv var insyltade i. Men det är klart att den som har ansvaret får ju sitt anseende fläckat av det. Och sedan så var det ju också krig i Korea. Ett väldigt spännande krig på det viset att det dramatiskt och den första sån här riktigt stora kraftmätningen mellan öst och väst efter andra världskriget. Men att ett krig som är ganska bortglömt idag egentligen för att det hamnar väl på något vis i, ja, inklämt mellan andra världskrig och Vietnamkriget, om vi uttrycker det enkelt. Men att det drog ut på tiden och folk blev irriterade på Truman över att det inte tog slut någon gång. Och sen efter att han väl hade lämnat presidentposten så var ju Koreakriget över en ganska kort tid senare faktiskt.
Nej, men vi som har följt MASH har väl en viss uppfattning, fast det är ganska absurt det där kriget i den serien i och för sig också.
Ja, det är absurt i verkligheten också, ja. Men kanske inte på samma sätt som i den tv-serien MASH, för att den var ju ganska speciell.
Ja, precis. Men jag tänkte på det med FDR då, som den vi pratade om senast. Det finns ju massor att säga om honom ytterligare och det kanske vi återkommer till i någon special upplaga. Men kan man säga att han formade presidentrollen på något sätt som märks nu i Trumans sätt? Alltså för Truman är ju också demokrat och tar över. Men alltså, bär han liksom någon typ av presidentskap, något sätt att vara president som FDR har format och som han tar vid, eller?
Jo, det kan man nog. Ja, det är absolut, alltså att FDR så höjt i det som verkligen har förstärkt presidentens roll i USA. Men inte bara presidentens roll, utan också att USA så starkt tar steget in på den internationella arenan helt enkelt. Att istället för att börja gå tillbaka till någon sån där isolationism så tar ju USA den här rollen som kunde kalla det världspolis gentemot kommunismen, eller hur man vill. Det blir lite sådär klischéart att man ska försöka summera det kort, men att det är en aktiv presidentroll i ett internationellt sett aktivt USA.
Men ja, och ja, det har vi ju följt. Jag menar, Wilson då, som hjälper till med första världskriget och förhandlar där eller efteråt. Och det är ju fortfarande så att USA är ambivalent i sin roll som världsstat där. Även om de tar ett grepp kring freden ju då, men det är FDR som driver det vidare. Och då kan man säga att det kommer vi att se exempel på då i Truman igen, att han fortsätter den. Världsmaktsbanan så att säga för USA.
Jo då, för att i Wilsons fall så tog man ju ett steg tillbaka då, för att alla de här Harding och de här som följde efteråt så var ju mer präglade av den här isolationistiska synen att USA ska sköta sig själv och därmed jämt.
Mm. Nej, men det är intressant att de stora debatterna som var i början när vi pratade om de första presidenterna handlar ju om hela landet, alltså federalismen mot den här enskilda staten, den regionala, lokala så att säga. Och nu är det lite gränsdragningen USA-världen istället, en övre nivå, även om det andra förstås finns kvar så är ju nu det mycket aktuellare. Och det är klart att när världen har globaliserats så blir det så.
Visst, för att jag menar så sent som att igår kväll så satt jag faktiskt och tittade på en jättebra dokumentär som jag hittade på YouTube som handlar om det här kriget mellan USA och britterna där 1812, och det var ju nog alltså en annan värld, för att det är ju USA som slåss mot den tidens kanske mäktigaste stormakt helt enkelt, och med dåliga odds och sånt, och det är ju inte så vi tänker oss USA idag, för att idag är det USA som är stormakten, då var de den här uppstickaren.
Ja, och det har vi ju sagt under resans gång också flera gånger, att USA var inte alls den militära makt heller som du säger nu. Och kan man säga att det var efter andra världskriget som det blev det då, tack vare kalla kriget eller på grund av kalla kriget?
Ja, nog så att det blev bestående för att inte ens då, alltså då andra världskriget började, så hade ju USA ingen stark militär helt enkelt, utan det blev ju bråttom att fixa om det då, men de hade ju lättare än liksom alla andra länder i hela världen att stå för en sån omställning eller omstrukturering, i och med att så pass stor del av världsindustrin så fanns koncentrerad till USA. Kort och gott, har du ett Detroit som är fyllt av bilfabriker så är det lättare att börja tillverka bombplan eller pansarvagnar eller någonting sånt, att om du har den där infrastrukturen färdig helt enkelt mot ifall det bara ska vara agrart präglat eller någonting sånt, så att har du den där infran färdigt där, så har du lättare att ställa om.
Ja, just det. Nå, men till president 33, då Harry Truman här, och en känd bild av honom är när han håller upp en tidning, Chicago Daily Tribune är det väl, 1848. Men det är en konstig rubrik där. Förklara. Vad är det?
Ja, precis. Ja, jag vet precis vilken du tänker på, för att det är egentligen den bild som jag ser framför mig när jag hör Harry Trumans namn, så är då han efter det här valet 1848, då har han ju varit president då nästan en hel mandatperiod, eftersom Roosevelt, som vi då var inne på, dog ganska fort efter sitt sista segerval. Mm. Och då tror de flesta att Truman ska förlora mot en kille som heter Thomas Dewey. Och då är det så att Chicago Daily Tribune, och för all del även en del andra det här dagstidningar också, har utgått från att det kommer att vara så, och så står det då Dewey defeats Truman över hela första sidan, för att man har låtit det gå i tryck förrän man har fått resultaten, och det ser ju ganska paradoxalt ut då en mycket glad, för att inte säga skadeglad, Truman står och viftar med den där tidningen och skrattar. Och även längre fram, så han älskar att driva med det där, för han sparar ju den där tidningen och höll upp den nu och då ifall någon så att säga gick händelserna i förväg, så hade han alltid ett svar på lager att har du sett den här tidningen? Så att det var lite knepigt. Men det är ganska mycket komiskt kring det där, inte bara just den här själva, det är så fatalt, den där felbedömningen, men också, jag menar, man talar ju om gallupundersökningar, och den som inte vet varifrån den benämningen kommer, så det kan ju låta ganska konstigt, men det var ju också en kör som hette George Gallup som startade med sån här stickprovsundersökningar, och han hade också förutspått att Dewey skulle vinna, och han hade varit van då att vara den här stora gurun då sen mitten slutet av 30-talet, så han tänkte ju att inte kan ju han ha fel, så han började ju hålla på med att liksom tala om valfusk och allt det där. Allt sånt där. Men det handlar ju om sån här, sen då man började undersöka det närmare, så det var ju inte kanske så himla förfinade de där mätningsmetoderna på den tiden. Idag är de mycket mer utvecklade, men att det kommer nya problem förstås, till exempel att folk som har mobiltelefoner så svarar inte nödvändigtvis i telefon på en främmande nummer som ringer och så vidare. Mm. Men att på den tiden så var det inte så många som hade telefon, man hade folk som helt enkelt gick och knackade dörr och frågat vem ska ni rösta på. Och då var det så att det var många som beslutade sig ganska sent, och bland dem så var det många som tänkte att vi vet ju vem vi har och vi vet inte vad vi får istället. Så att av de där som bestämde sig sent så var det många tydligen som röstade på Truman i alla fall. Mm. Och det där får man ju inte med om de som slutar med de där mätningarna typ, jag inte vet när de slutar, men sen slutar en vecka innan, så att då var det ju kanske ganska många som fortsättningsvis inte hade bestämt sig. Sedan så fanns det också en annan grej som kom in, och det var att det visade sig att en del av de här som köpte det där fotarbetet så hade inte alltså vågat sig in i slumkvarteren, för de var rädda att få stryk. Så man helt enkelt förfalskade de där siffrorna och att de var tunga för att vi tänker oss att i det här området så är det säkert 50-50 att jag skriver det på det viset. Men det var ju bara det att i slumkvarteren var det kanske inte så många som går och röstar, men det var ju ändå så att bland dem som hade det sämre ställt, så från och med Roosevelt och framåt så har ju de röstat på demokraterna helt enkelt. Så att i de där påhittade siffrorna så blev det liksom fel helt enkelt.
Ja, det var intressant. Men på tal om fusk och sånt här, när det gäller militärtjänst så det kanske är fel att säga att någon president skulle fuska sig förbi det, men
det är väl flera som har gjort det.
Är det så? Kommer inte ihåg det. Eller det kanske inte vi har pratat om.
Men det kommer senare i historien.
Ja, det kommer senare. Men när det gäller militär och vi pratar om USA som krigsmakt och allt möjligt så Truman var ganska, så kan man säga, han var villigt inställd till militärtjänstgöring och deltog också i första världskriget.
Ja.
Förvånande, för att hans syn var inte något vidare, eller hur gick det där till?
Ja, nu har han väl lärt sig den där synkartan. Utan till, så han liksom bluffade sig igenom så att inte någon skulle märka att han såg så dåligt. Så att den vägen kom han med. För han hade ju alltså haft glasögon sen han gick i dagis helt enkelt.
Mm, just det, okej.
Okay, om det nu fanns dagis på den tiden, men att han är från 6 års ålder så hade han haft glasögon helt enkelt.
Men under en president som då trodde på fred, så var han en framtida president som absolut var med och stred. Det är lite märkligt. Vad kan man säga om det? Han gillar krig, eller vad?
Nej, inte behöver man säga att han gillar krig, men i ett fall han hade en bestämd uppfattning om att det är bättre om tyskarna förlorar. Så jag menar, det är ju många som tror, liksom då, man behöver ju inte gilla krig, men att de tycker att plikten kallar eller någonting sånt, så att det behöver ju inte vara frågan om att man är någon krigshetsare eller sånt, men att tycker att man måste ställa upp för sitt land och nöden kräver.
Men det att han tar till vapen för landets skydd, då kanske man hjälper ju Europa också i det fallet till första världskriget, så kan det vara någonting som visar lite grann hans inställning som sen på sätt och vis visar också mot Koreakriget, varför han låter USA gå in i det, eller finns det att krig löser, att det, han är benägen att gå med på ett krig så att säga?
Ja, alltså vi säger nog så här att Att, jag vill ju verkligen inte framställa honom som någon krigshetsare, men att helt enkelt att om nöden kräver så måste man ta till vissa åtgärder som inte kanske är helt bekväma.
Mm.
Att, jag menar, vi tar också det som vi väl nämnde redan kanske i förra avsnittet, att det var han som var president då atombomberna väl fälldes. Då han tillträdde så visste han ju inte ens om att de höll på att tillverkades. Men att det är rent sådär pragmatiskt hur hemskt den låter, så konstaterar man att om vi släpper ner de här båda atombomberna så dör så många. Mm. Men att om vi istället försöker oss på en landstigning och japanerna är sådär fanatiska som de är, så kommer det att dö oändligt mycket fler människor. Inte bara amerikaner utan också japaner helt enkelt. Så att och sen kan man då diskutera att kan man resonera på det där viset. Det är en väldigt märklig situation att ställas inför. Det är inte någonting som jag skulle vara avundsjuk på att hamna och ta ett sånt beslut.
Nej, för att med det att han var såg strid-krig som en typ av lösning. Jag menar, annars, det han kritiserades för var ju för att han godkände den här bomben. Men på sätt och vis kan man också se att alternativet var inte fred. Utan alternativet var någon annan typ av insats.
Ja, precis. Bra formulerat. För att det handlar ju inte om att japanerna höll på att kapitulera. Han tänkte att om vi nu en gång har de här bomberna skulle vi testa om de funkar. Det var inte så det gick till, utan det var ju att de var ju helt enkelt så fanatiska.
Mm.
Fanatiska de här motståndarna. Och sedan om vi nu går in på Koreakriget, så då var det ju så att efter andra världskriget så hade då norra delen av koreanska halvön blev kommunistisk och södra delen icke-kommunistisk. Den var nu inte särskilt demokratisk i alla fall. Alltså, inte var nu Sydkorea något mönster exempel på demokrati, det vill jag nu bestämt säga. Men att det är ju bara det att rent militärt då, så just Sydkorea hade en väldigt svag armé och var totalt chanslösa då Nordkorea gick till attack sommaren 1950. Och då det här så beslöt man sig för att vi kan inte lämna dem där i sticket, för att vi måste liksom visa det här kommunistblocket att vi tar parti för våra bundsförvanter helt enkelt. Det som var intressant där var ju att man gick via FN, så att de stred ju de facto under FN-flagg, så att det var ju nog andra.
Ja, svenskar var där.
Mm. Ja, de hade väl ett fältsjukhus, tror jag. De var ju där och krigade, men att i alla fall att de var med. Och, men att det var ju ett antal länder då, allt från Australien och vad som helst, som bistod och bidrog, även om det nu var amerikanerna som stod för större delen av det där krigandet i alla fall.
Ja, just det. Men tror man då, innan han blir president och vicepresident, vad var hans bakgrund? Efter han hade varit i första världskriget så återkommer han då till hem igen. Och vad gör han då?
Ja, det här låter kanske inte så macho jämfört med alla möjliga krig som vi har diskuterat, men att han hade någon kompis som han öppnade en herrekiperingsaffär med då i hemstaten Missouri, Kansas City närmare bestämt, och det där med att sälja herrkläder och sälja kläder så var väl då tydligen inte hans gebit, eller i vilket fall som helst så gick det där inte bra, så att de gick omkull efter bara 3 år.
Ja.
Men där eller bara och bara, det finns väl firmor som har gått omkull fortare än så, men att mer intressant så var att han vägrade att förklara sig i konkurs, men han hade ju en massa skulder. Och tänkte att han vill ju ändå göra rätt för sig, så att han hade haft den där butiken i 3 år, men att det tog 15 år för honom att liksom betala tillbaka pengarna som han var skyldig till olika borgenärer eller fordringsägare och så vidare, så att det tyder ju ändå på ganska mycket ryggrad.
Ja, och inte kanske han var en affärsman då riktigt, kan
nej,
tänka
någon,
sig.
Eller om han bara hade otur, jag vet inte. Det kan ju hända att det råkar öppna någon större konkurrent. på andra sidan vägen eller något sånt som hade andra resurser, det kan vi, det känner jag inte till liksom, ifall de klåpar bort den där butiken eller om det fanns liksom orsaker som man kan förstå att, som gjorde att, att den där butiken gick omkull. Jag känner inte alls till det, bara vet att det hade gått på tok efter några år helt enkelt.
Nej, men i det här fallet känns det ju som hans välvilja i alla fall är större än entreprenörskapet, om man jämför med Hoover eller kanske Theodore Roosevelt, de där presidenterna som visste hur man drev en business och inte börja ge efter, för konkurs hade nog varit en lösning då för dem kanske.
Men, ja, det brukar vara det.
Ja. Men på tal om krig så han hade då släkt, var det hans mamma också som hade upplevt inbördeskriget på nära håll?
Jo, det här han, för att även om vi nu är framme vid, vad ska vi kalla det, någorlunda modern tid, så hans mamma så var från sydstaterna och det här han var då ung flicka eller tonåren då, eller kom in i tonåren då inbördeskriget pågick och hörde till det här som helt enkelt fick egendomen skövlad och blev internerad
på sydsidan ska vi då säga.
Ja, hon var på sydsidan, så att att hon var bitter då över vad de här nordstatssoldaterna hade det här syssla med, så att enligt en skröna så då hon besökte då sonen medan han var president, så skulle hon ha blivit, de hade Lincolns sovrum som gästrum, men att hon skulle ha vägrat sova i det där i Lincolns sovrum. Okay. Men det där som
inte säkert.
Alltså grejen är ju att under de där åren som Truman var president så det var så att Vita huset renoverade, så att en väldigt stor del, nu kommer jag inte ihåg hur länge, men att det var under en stor del av Trumans presidentperiod så bodde han faktiskt inte i Vita huset. Okay. Så att bara på den, redan det gör ju att man kan ifrågasätta att att Trumans mamma överhuvudtaget var i Vita huset.
Ja,
det är liksom sånt där som kommer in också. Att sannolikheten att den här skrönan ska stämma så blir ju inte större av en sån sak, att hon kanske inte alls var i dit.
Nej, okej.
Okay. Jag vet ju inte ofta hon besökte sin son i och för sig, men att...
Men det var en stark anekdot. Vi får se om någon hittar motbevis då, som sagt att de bodde inte där då. Men vi har ju pratat om det här med förkortningar av namn och sånt, att TR och FDR som var föregångaren då till Harry Truman. Och det här S-et sitter starkt i hans namn, Harry S. Truman. Men vad var bakgrunden till det namnet?
Det där kan vi också skylla på hans mamma. Alltså det betyder ju ingenting. Alltså
det fanns inget namn där.
Nej. Alltså det finns två versioner av det där. Och det här skulle ju i och för sig gå att kolla upp. Att hittar man en dopatest, står det Harry Truman eller Harry S. Truman? För att det finns två versioner. Enligt en version så är det alltså... Så att han bara var döpt till Harry Truman och la till det där S-et själv därför att det så finare ut eller något sånt. Mm. Men en annan version som mycket väl kan stämma så var det att det var hans föräldrar som inte kunde komma överens om vilket. Att det där S-et var de överens om, men det var nämligen så att nu minns jag, ni får ursäkta mig, men att jag minns inte vad Harry Trumans morfar och farfar hette. Men att
det borde du veta.
Ja, absolut. Skonummer och längd dessutom. Men att poängen var att det där S så fanns i deras namn, om de hette Simon eller respektive någonting annat. Men att de kom överens då, så nöjde man sig med det där S och så fick man tolka det till vad man vill. Men en sak, min nördighet, eller relativa nördighet, vad vi kallar det, så att när jag läser någonting om Truman, så jag kollar alltså intuitivt eller instinktivt eller per automatik helt enkelt om det står Harry S. Truman med en punkt efter S eller inte.
Okej, okay, vad är det för betydelse?
Nej, det är inte någonting annat, men att strängt taget så, vad nu jag kan förstå, så så är det ju fel att ha ett att ha punkt, ja, efter, eftersom inte det är en förkortning.
Nej, om det inte att finns till exempel, ett ord, ett namn.
Nej, men, precis, nej. Alltså, att det är bara den där bokstaven. Så att jag menar, skriver man John F. Kennedy så ska det ju vara John F. Kennedy eller Franklin D. Roosevelt och sånt. Men att om det är Harry S. Truman och han inte heter någonting, så då ska det väl inte vara någon punkt där. Nu kan det hända att vi får någon engelska lärarinna i nacken här, men det bjuder vi på.
Ja, på Wikipedia så ser man då. Och White House har också med punkt faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Så att, men att, ja, vi det får återstå. Det kanske vi kan ta ett undersöka till ett uppsamlingsavsnitt. Är hans S ett namn eller är det bara ett S? Ja, Harry Trumans mystiska S. Men det sitter där bra, för jag minns när vi förra avsnittet när jag skulle säga vilken president vi ska fortsätta med. Det tror jag sa instinktivt. S till Harry S. Truman. Men,
ja, men det ser coolt ut.
Ja, det känns som det sitter där. Det här med att bli president, vi pratade om det, han kom ju då lite, inte, det var inte tänkt så, även om vicepresidents uppgift är att inträda presidentrollen, så blir han ju president när FDR, Franklin D. Roosevelt, dör. Och hur uppfattar han att bli president, och hur tycker han själv om det? Uppskattar han det här uppdraget, eller?
Jag tror inte att han, att det kom som så absurt,
det är sant, ja, just det.
Så att det är ju där det, men samtidigt han väljer ju själv att sen att ställa upp 1948, men att då han skulle ombads beskriva det presidentskapet så att det är som att rida på en tiger.
Ja, okay.
Det kan jag väl, det låter ju inte så trevligt. Att det är hela tiden någonting, att det är en svårbemästrad roll. Och då Roosevelt hade dött, när då var ju allihop i en väldigt chock naturligtvis, inklusive Truman själv. Och det här, då han träffar någon reportrar, ska beskriva det sen, att det var som om månen, kärnan och alla planeter hade ramlat ner över mig, och det låter ju inte.
Okay.
Och så säger då en av de där reportrarna att i slutet är färdig att lycka till här president, och så säger jag svar Truman att jag önskar att du inte ens skulle ha behövt tilltala mig på det där viset, det vill säga att han ska vara här vicepresident. Så den kan vi, jag kan tala mer om det där att de som har sett den här, vad heter den, 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Så
just det.
Han sitter ju, har du sett den där filmen?
Nej, jag har inte det. Jag
ska inte förstöra spänningen. Nej, det där, är ju så att den här 100-åringen då, Allan eller vad han heter, så sitter ju alltså super med Truman då någon, de är i fyllan där då, så kommer någon och säger att säkert att vi stör här Isabel, som det gäller Roosevelt, eller det gäller presidenten, och så säger Truman att vad är det med den gamla geten nu då? Han är död.
Okay.
Men att själva verket så var det nog det var inte någon hundra, vet, någon Allan från Sverige som satt och söp med Truman, utan det var helt enkelt så att han blev ombedd, han var i Washington då det där hände, och Eleanor Roosevelt så bad honom komma till Vita huset. Och så kom han ju dit då, och då sa hon att ja, nu är det så att Franklin har dött, och Truman så blir ju helt bestört och säger att herre Jesus, att är det någonting jag kan göra för dig, och så ser hon på honom och säger att det är ju nog kanske vi andra som ska ställa den frågan till dig.
Ja.
Och det hade hon ju rätt i, men det var snällt av honom att fråga i alla fall.
Ja, ja.
Han sagt, det var ändå lite mer humoristiska former i den där 100-åringen.
Ja, men hon visste, eller hon, ja, vi vet ju att hon var väl insatt i hur det går till, och hon var pragmatisk och insåg ju läget. Och det var inte helt oväntat att Franklin avled heller, han var ju dåligt skick där och så vidare. Men
å andra sidan så, alltså Så i efterhand, i efterhand är ju allting så himla enkelt, men att han, man ser ju på bilder att det här är ju en, från alltså den där sista valet, ja, hur ja. Liksom skröplig han är och avmagrad och så vidare, men att nu kommer det ju som en chock i alla fall, och vi tänker på det så pass, det är så himla dramatiskt. Tiden var man lever i, att vi snackar här om april 1945, andra världskriget pågår för fullt både i Europa och Stilla havet, låt vara att det nu, det där är ju väldigt kort för att tyskarna kommer att kasta in handduken, det är bara någon vecka innan, men då kommer det ju ändå att pågå det här i några månader till. Och det här så att det är ju inte så att Truman säger att jag antog det, han såg ju dödssjuk ut senast jag träffade honom. Det är ju inte som, det är så att nu blir ju folk som är, liksom de är i den där situationen, så är det ju förstås en väldigt stor chock att oj, fick vi det där på halsen och då ännu till.
Ja, precis. Men han var ganska tuff ändå, tror man, och kämpa på med det här, den här posten. Jag menar, en del av det han säger i när Franklin dör kan ju också vara det att det är ju en landsfader för USA som har gått bort.
Att
det är ju ett uttryck för hans sorg och bestörtning, så kan, även om det inte var så stor, så blir det ju att stjärnorna faller ner och allt det här. Men säkert, jag menar, att det är en utmanande jobb, det har vi återkommit till flera gånger. Men han verkar ändå ha tagit sig samman och menat att han måste väl kämpa på då, eller hur? Han hade
det där
uttrycket om köket, eller vad?
Ja, precis, det är det här att klarar du inte av värmen så krullar du ut ur köket ungefär, alltså att if you can't stand the heat, get out of the kitchen, det är ett sån här, det har väl nästan blivit någon slags ordspråk efterhand, men att det är ju klart att han inser ju vilken situation han är i och får ju ta sig i kragen helt enkelt. Men att jag förstår ju det där med att det känns som att alla planeter och månen och stjärnorna och sånt ramlar över en, att han är ändå så pass oförberedd på det hela. Det skulle vara en sak om han ska vara vicepresident i 12 år, men att det är ju frågan om det, att det är väl, om jag nu förstår rätt, så är det 82 dagar, alltså att det är lite mindre än 3 månader. Och just det här exemplet att han visste ju inte att man håller på att tillverka en atombomb. Han var inte invigd i det, och det där tycker jag nog är väldigt konstigt, alltså gång efter annan så förundrar jag mig över det där vicepresidenten vet i USA, att man tycker ju ändå att den som är vicepresident så ska vara med hela tiden och faktiskt vara beredd på att kunna ta över precis vilken sekund som helst helt enkelt. Och då måste ju vara ajour med allting och inte hålla sig utanför.
Nej, verkligen.
Jag menar, vare sig det är krig eller inte, men att det är ju väldigt märkligt, men att det lär också har varit så att det är väl under de här då 82 dagarna så att han hade väl knappt träffat Roosevelt under den där tiden, under de 82 dagarna, utan det var så några gånger som han har varit på något möte med honom, och man tycker det skulle vara mer rimligt om han skulle träffa honom var och varannan dag.
Ja, intressant. Nej, men återigen, som du säger, just den där rollen, vicepresidenter, det, kanske vi skulle göra en serie om vicepresidenter också. Det finns ju fler vicepresidenter till och med.
För de har bytts ut lite oftare. Men det här, jag tror det skulle vara, det är ett ganska tråkigt program för dem. De flesta, så liksom, det finns det mycket att berätta om dem egentligen. De är som suttit där och that's it.
Det blir lätt då, det blir lättare.
Ja, det blir lätt program det.
Men i alla fall, tillbaka till Truman då, han blir ju president 44 och, men
45.
Nej, förlåt, 45, just det. Men hade han gått med, hur hade det gått till att bli vicepresident? Han var inte med riktigt på det, eller?
Nej, för han var ju senator och han ledde ett utskott som hade i uppgift att se till så att de här resurserna helt enkelt inom försvaret användes så effektivt som möjligt och liksom förhindra dubbelarbete och liksom pengar under bordet och allt det där. Och det där så ska han ha skött på ett liksom väldigt, väldigt bra sätt och trivdes uppenbarligen i den där rollen också. Så att då Roosevelt meddelar att när han som tänkt att du ska få bli vicepresident där, så säger han först att ja, men jag vill inte.
Aha, okay.
För att det är det här att det är det mest händelselösa jobb som finns ungefär. Att jag gör ju mycket större nytta här. Så att det krävs ju en del liksom, hårda ord och övertalning ungefär. Att det är så märkligt att du får bli tillfrågad av presidenten att bli hans vice. Och den dugar liksom. Tänk på förhåll som håller på med här riktigt nu.
Men det fick han ju då ändrat på ganska snart, fick han då mera betydelsefull roll alltså.
Jo, precis. För att, men att han, där ser man ju också att han satt ju inte och kalkylerat. Roosevelt kanske kommer att dö. Att
nej, verkligen
inte. Att det var så att det är uppenbarligen inte de banorna som tankarna har gått.
Nej, just det. Men vi pratar ju om atombomben över Japan och de två som en stor skamfläck på hans tid och som han har kritiserats för de här atombomberna och allt det här. Men för egen del så ansåg han sig inte kanske att det var ett misstag på det viset, utan han hade ett annat exempel som sitt största nederlag eller misstag egentligen. Och det var de här privata sjukförsäkringsfrågan, va?
Ja, precis. För det här med en liksom sjukförsäkring som gäller alla, så det är ju förstås en sak som vi som bor då i Norden så är ju bortkända med sedan länge. Mm. Sen kan man ju alltid ha synpunkter på om någonting funkar bra eller dåligt, men han tyckte ju att eller ville jobba för att man skulle ha en sån här så kallad universell sjukförsäkring, och det var ju en fråga som han ärvde av Roosevelt faktiskt. För att ingen som har hört oss tala om Roosevelt är väl förvånad över om Roosevelt ville ha någonting sånt, men det var så att det finns en sån här grupp då, American Medical Association, alltså en intresseorganisation för läkare och folk inom vården och sånt, och de var helt emot det där och tyckte att det här systemet med privata försäkringar så är ju så bra, och det att man måste liksom lägga manken till lite själv och sånt. Nå, det kan man ju tycka vad man vill om. Jag är nöjd med det här, en sjukförsäkring, tack. Slipper man tänka på det då. Men det är ju så att ganska fort så tappar demokraterna makten i det här mellanårsvalet 46. Att det går väldigt bra för republikanerna där, och då försvinner, då liksom ebbar det där projektet ut, för att det blir en sån här konservativa valvindar helt enkelt, så då är det inte riktigt inte så, det är inte läge att försöka driva igenom någonting sånt, och det där som han betraktar då som kanske största nederlaget.
Men det blev inte ens provat, utan han drog tillbaka.
Nej. Det är ju mera då vi talar om att sen under Johnson så hade ju kommit sen med Medicare och Medicaid, och sen hade vi ju det här Obamacare under Obama, som heter Obamacare egentligen. Så att det är andra presidenter sen som har försökt sig på det där, men att fortsättningsvis är det någonting som är väldigt långt från det system som vi är vana vid här uppe, här i Norden helt enkelt. Men att om vi nu tänker tillbaka till... Jag märker här att vi kommer in på Roosevelt hela tiden, fast det är egentligen frågan vi ska tala om. Men att
Roosevelt, ja, men det var det vi undrade om, inte det var så.
Ja, men att det är klart att en sån som Roosevelt så lämnar ju liksom ett stort, han var ju så länge president i att börja med, men han hade ju då det här New Deal, där projektet då att liksom ge en ny giv i livets kortspel så att säga, dela ut korten på nytt, och Truman hade någonting som kallades för Fair Deal, alltså den rättvisa dealen. Det var nu helt enkelt sådana sociala åtgärder som helt enkelt för att försöka förenkla livet för de som hade det sämre ställt helt enkelt. Och där har vi då en skillnad mellan Truman och och Roosevelt och en hel del andra presidenter att om Roosevelt hade ju en liksom solid, välbärgad bakgrund, men det hade ju inte Truman, för att han till exempel så fick ju inte studera klart eftersom familjen hade inte råd att ha honom i skolan. Mm-hmm. Och så att han visste ju att skulle vi haft lite annat system så skulle jag kunna studera vidare. Nå, han blev ju bevisligen president i alla fall, men att det är ju ändå sådär att har du ett system var det då bara de välbärgade som kan gå i skolan, så du, det är ju inte sagt att det är de där nödvändigtvis mest lämpade som då blir läkare, advokater och så vidare. Du tappar ju ganska mycket av den potentiella resurs som finns i samhället om du inte ger alla en chans.
Ja, just det. Nej, det är klart att man förstår de frågorna bättre då. Det var ju hans erfarenhet. Så att,
ja, precis.
Så hans fantasi och känsla för något, det är klart att det är...
Ja, men vi påverkas ju av våra erfarenheter i livet. Det är ju bara så.
Vi brukar prata om attentat också. Det har ju varit en del mot presidenter och vi har återkommit till det. Men i det här fallet var det också, men det blev ingenting av det.
Nej, alltså det var alltså mot slutet av hans presidentperiod, alltså inte där riktigt i slutet, men jag tror det var 1950, så var det två stycken som var utanför Vita huset och lurpassade på honom och försökte ta livet av honom, och det blev en kalabalik där för att en av de där så dog, men också den vakt som sköt ihjäl en av de där attentatsmännen så dog också av de skador som han fick under det tumultet, så att det blev då två dödsfall. Den där andra attentatsmannen så greps ju då och hamnade in på livstid, men han blev då benådad, han satt länge i fängelse för att det var president Carter sen som benådade honom 1979, alltså det vill säga nästan 30 år efteråt.
Aha, okej. Okay. Men det var märkligt kanske att han blev benådad, eller?
Ja, nej, jag vet inte, jag känner inte till det där. Nå, i och för sig är det väl märkligt på sitt sätt, men han hade ju ändå suttit så himla länge och sen ska vi nog också komma ihåg att Jimmy Carter så var ju alltså en person med väldigt mjuka värderingar. Jag tror ju inte nödvändigtvis att Nixon eller Reagan skulle ha benådat honom.
Nej, just det. Men vad tror man ens i närheten av attentatet, tror du?
Ja, no, det var han nog. Alltså, jag kan inte i detaljerna, men att det blev ändå en kalabalik där. Och just det där attentatet så var... Jag är ingen expert på det där, men att jag vet nog i alla fall att det var... Det var ganska ogenomtänkt så där ur min horisont för att de ville att Puerto Rico skulle bli självständigt, och det är ju sån här, alltså det hör ju inte direkt till USA, men att det är under stort amerikanskt inflytande, men jag vet nu inte riktigt om ett presidentmord skulle ha fört den saken framåt.
Nej, okej. Nej, hur är det med Puerto Rico nu i det här läget?
Nej, no, de har ju det samma fortsatt. Det är ju, där har det varit diskussioner, det blir ju knappast av, men att det var här om året så kommer jag ihåg att det väcktes diskussioner om att om det skulle bli en amerikansk delstat.
Men det är ju i det här tiden, Trumans tid, så finns det med i samarbetet i alla fall på något sätt.
Jo, för att det hade ju varit... Väntas nu, det har väl, nu kommer jag säkert att säga någonting fel här, men det har väl, kan väl spåras ända tillbaka till det spansk-amerikanska kriget då spanjorerna chasas bort, inte bara från Kuba där själva de stridigheterna var koncentrerade, men också väldigt långt bort i Filippinerna till exempel blev de ju bortchasade också, och jag undrar om inte Puerto Rico var med där i den där samma vevan.
Ja, just det. Men ja, så att det där att jag tänker lite på attentatet då egentligen mot Lincoln, där det var de här andra skulle också utföra attentat till Booths samarbetspartners, så en söp sig full och en annan blev rädd och vad det var, och det blev det bland annat just vicepresidenten då var väl också, som vi har berättat om, hotad att också bli få emot sig något attentat, men att den personen blev full, eller vad var det han?
Ja, det var, alla möjliga, konstigheter.
Och det var också lite konstig orsak till det hela attentatet.
Ja, för att det var ju som hämndlystnad och det här, det var ju kanske det sämsta som kunde hända för sydstaterna, för att det blev ju den här hämndlystnad, det var ju väldigt svår, väldigt mycket svårare att liksom läka de där såren efter det här inbördeskriget på grund av det där.
Ja, visst. Roosevelts fru, som vi nämnde redan här, Eleanor, hon blev ju den första av alla första first ladies kanske. Hur är det med Trumans fru? De har känt varandra länge.
Ja, de började känna varandra i söndagsskolan så att de hade det här. De hade känt varandra länge, så att de var 6 år ålder, så det var inte bara så att Truman skaffa glasögon, utan det var också som man träffade den här Bess, hon kallades, och jag gick i samma söndagsskola i alla fall, så att han bestämde sig tydligen tidigt. Hon är det här, det som vill man nu komma med någon sån här kuriositet om henne, så att hon blev nästan 100 år. Hon var 97 år då hon väl gick bort sedan.
Ah, ja, just det.
Så att det är ju den äldsta, för att vad jag vet så är det väl bara Jimmy Carters fru som kom i närheten. Hon är ju född 1927.
Just det. Men då efter att han har varit president, så har man några exempel på att det är inte så där, vissa presidenter kommer man inte ihåg, men han har upplevt sitt kändiskap då lite här och var.
Ja, det är lite, alltså jag vet inte, måste jag vara lite naiv på något vis, för att de hade lämnat Vita huset då, alltså 1953 följaktligen, så tänkte de att nu skulle du vara som kul att liksom kunna leva som privatpersoner, och det här, så att de åker liksom bilsemester och liksom förvånade över att de blir igenkända över allt. Det är kanske inte riktigt konstigt, så att, men en det här fördel hade de i alla fall, för att de blir fast för fortkörning och det här blir ta polisen fast den, men att han, det lär var det så att han gav inte böter åt om det nog var, kanske han var demokrat, den där polisen, vad vet jag, men att det är så ganska konstigt att tro att man skulle kunna, ens på den tiden, jag kan, alltså, jag menar, och nu visste ju folk på den tiden hur en president såg ut, det skulle vara en annan sak 100 år tidigare eller 150 år tidigare, att man kanske inte hade, jag menar, man var inte van att se en bild av presidenten hela tiden, men det är ju klart att allihopa visste det här, hur det här Truman såg ut. Och ett annat exempel så är ju det här då han som ex-president skulle träffa en det var någon bekant som var skeppsredare i Kalifornien, den namnet sa han med någonting, men okej, min kunskap om amerikanska skeppsredare är väl surprise, inte helt fullständig. Men att den där, han sitter på med någon annan då, och den chaffisen kör fel, och det här han tror man stiger ur och det här han går och ringer på dörren, och så kommer någon och öppnar, och det är ju då definitivt inte den där skeppsredaren. Jag vet ju inte hur den där kan såg ut, men Truman sa att, har berättat om den där storyn och sa att han såg ut som en republikan. Jag undrar liksom vad han med, och sen så jag söker den och den, och så säger den där kan att nej, att han bor där och där, att ni, du har någon som ringt på fel dörr, och så säger han sen att nu är det så att min gode herre, att nu vill jag ju inte såra era känslor, men att ni ser ut som Harry Truman. Och så svarar han att nu vill jag ju såra era känslor heller, men jag är Harry Truman.
Det är en bra story.
Ja, men det står det där med att han såg ut som en republikan. Ja. Det var sådär, va?
Nej, men det är liksom, det är lite en gammal tid också på något vis. Att, hur hamnar han i beräkningarna i mätningarna för din del?
Ja, något jag ska vara riktigt exakt här, så jag placerar honom på 11:e plats om vi ska vara där.
Men det är ganska högt, jaha. Mm.
Ja, visst är det. Att, men där är nog så att skulle någon ha gjort en rangordning just då han hade lämnat Vita huset, så då ska han nog ha kommit längre ner, så att det är nog man får. Han är skolexempel på någon sån där som man får. När man fått lite perspektiv till saker och ting, så kanske man uppskattar honom bättre helt enkelt. Men att det var ju en ganska kritiserad president då han lämnade.
Men vad är det, tycker du, som gör att han ändå hamnar på ganska hög plats?
Nå, det här, han vidhöll ju ändå ett starkt presidentskap, att det var ju något som på visen och urholkades, och sedan nog att han som satte ner foten och alltså i det här, låter det som jag tycker att kalla kriget är någonting jättebra, men det var ju helt klart att Stalins Sovjet, där fanns ju globala ambitioner, så att om man tar en sån här väldigt konkret sak som inte vi har talat om, så har vi ju den så kallade Marshallhjälpen i Europa efter andra världskriget. Det där vanliga är ju att man vinnaren i ett krig så skövlar och tar precis allt vad de kommer över, och här gör man ju någonting historiskt väldigt unikt. Man reserverar en jädra massa pengar för att helt enkelt bygga upp Europa på nytt. Mm. Namnet kommer då från den här dåvarande utrikesministern i USA, George Marshall.
Mm.
Det är ju en sak att man ger pengar åt britt där fransmän och så vidare, men döm om förvåningen hos tyskar och italienare, då de får en massa pengar för att bygga upp sitt samhälle tillbaka.
Mm.
Och det där har ju inte enbart liksom altruistiska eller medmänskliga föresatser, utan det handlar ju nog rent krasst, så handlar det ju om att inom citationstecken muta de här länderna att inte välja kommunismen helt enkelt, att visa på att det finns någonting bättre, det är liksom Coca-Cola och demokrati och ett fungerande samhälle och hela det där köret, så att det är liksom att det är inte bara pengar, utan det är frikostiga lån och det här, till Grekland skeppar man bland annat en enorm mängd sån här mulåsnor och så vidare. De människorna där vet ju inte, finns det något sånt där djur också? Ja, den här orkar dra liksom hur mycket som helst. Och det finns någon sån här, finns en dokumentär om just den här Marshallhjälpen och eller det finns ju förstås många, men att det är en grekisk bonde som får en sån där mulåsna och så, hur funkar jag där, och så säger han att jag ska kalla henne Daisy. Det var väl det mest amerikanska namnet han kände till. Han var nöjd här.
Ganska bra placering kan vi säga då.
Nej, visst är det så att, och det är ungefär där han har sitt såna undersökningar där han landar till och med på 10 i topp också, att inte säga för det att men att det är nog att skulle ha gjort en sån där undersökning på 50-talet, så skulle man ha mera sitt på hans tillkortakommande. Det verkar ha varit så i alla fall. Och det var ju det att skulle han ha varit mer uppskattad av sin samtid, så då skulle han ju ha fått flera placeringar högre, för att jag alltså bekantar mig med tidigare rangordningar och utvärderingar av amerikanska presidenter, sett på vilken typ av kriterier de har använt, och sen har alltså fastnat för en egen lösning som jag då förstås har varit tvungen att under ymnig svettning försvara mot en opponent i samband med att jag lagt fram en doktorsavhandling i ämnet, och han, den nordisk professor som heter Ole Moen, som är alltså expert på amerikansk politik, som konstaterar att det är ju att göra på det där viset, så är ju ett ideologiskt metodologiskt minfält, men att det funkar ju i alla fall, men att det kräver förstås många och långrandiga motiveringar, men att jag bland annat tar med det här med popularitet och där så får ju Truman väldigt låga poäng.
Ja, just det.
ska han ha varit, och för att det, jag menar, det påverkar ju, då måste vi ju väga in också vad en, vad ens egen samtid tycker om en.
Mm. Nej, men och där kan vi ju säga att han, trots att han har skött sig bra och tagit över på ett bra sätt, får höga poäng överlag, så popularitetsmässigt så ligger han absolut i skuggan av Roosevelt. Det är omöjligt att komma upp i någonting. Ja, det är en jätteuppförsback att komma någon vart, och gör man då någonting som är inte positivt, så blir man ju, det är svårt alltså när man har Roosevelt före. Alltså.
Ja, det är ju ganska otacksamt att efterträda en sån som den här giganten.
På popularitetssidan i alla fall. Ja,
ja, och allt annat också egentligen. Så att, för att jag menar, jag håller ju själv Roosevelt som den här främsta av de här presidenterna. Så att.
Mm. Nej, men och här har vi en som klarade sig ganska bra ändå, för att han var inte tänkt att bli president. Så han kämpade aldrig för det, för att bli det, medan Roosevelt gjorde det.
Ja, sedan så gör ju, tror man nog det också, sen 1948 och man väl vintar hem en väldigt överraskande seger. Men att det var ju då ens heller någon sån här jättepopulär, för i sådana fall skulle han ju fått 60% eller något sånt. Och nu vinner han ju ganska knappt, och det är inte bara att han vinner knappt, utan det är ju dessutom någonting som anses vara väldigt, väldigt överraskande.
Ja, enligt de här undersökningarna. Mm. Och det, han vinner väl lite på det att han är sittande också, president, som vi har sagt.
För att du har nog ändå ett försprång om du är ett sån här household name. Nå, klart, om folk hatar en, så då har man ju ingen fördel av det. Men att det är ju samma som då vi kör ett riksdagsval. Nu syftar jag då på Finland och inte Sverige, i och med att vi har mera direktval. Och det är ju klart att någon som sitter i riksdagen från förr och ett känt namn, så har ju en fördel gentemot någon som inte har. Sen i Sverige verkar man ju ha den bilden av att det är mest kändisar som sitter i Finlands riksdag, det är längdhoppare och skönhetsbrott. Men det är ju struntprat, det är ju någon enstaka som kan komma in den vägen. Men att,
nej, men det kanske är en och annan, men inte alla.
Ja, nej, det är nog lätt räknade. Man behöver ju inte nödvändigtvis vara idiot bara för att man är friidrottare. Så att vi hade ju en, vem var det nu då, Antti Kalliomäki, alltså en stavhoppare som var till och med finansminister och satt väldigt länge i riksdagen. Och jag menar, han skulle ha åkt ut på en gång ifall han skulle bli helt urblåst.
Jo, förstås, så är det.
Hoppas vi.
Ja, det finns något skydd. Men då kommer vi till president 34 sen, och då är det frågan, vad har vi att se fram emot i nästa avsnitt?
Då talar vi om Dwight D. Eisenhower, och vi har igen en väldigt stark koppling till andra världskriget, för att det här är ju då en general som uppvaktas av bägge de två stora partierna.
Aha, titta här.
För att han var ju inte partipolitiskt aktiv, men han var ju väldigt populär då från sina insatser i Europa under kriget, men att han är inte alltså vare sig jättekonservativ eller jätteliberal, så han ska passa lika bra in hos demokraterna, men att han väljer delvis av taktiska skäl som vi kan återkomma till att ställa upp för republikanerna.
Just det, och kan man säga att vi kommer få se någon parallell till Grant här, som ju var en ledande militär i inbördeskriget som sen blev president också?
Nej, egentligen inte kanske, för att jag tror att Eisenhower till att börja med en betydligt mer lyckad president än vad Grant var. Så att där har vi ju en avgörande skillnad, måste man ju nog säga. Det är ju klart att det är ju den här the man on the horseback, alltså som man brukar säga. Det är en sån här yrkesgeneral, som yrkesmilitär, som, men att det är ju inte helt ovanligt historiskt sett, att om vi gör reklam för några av de här tidigare avsnitten, så man såg ju att under de här, inte bara Grant utan de andra valen där strax efter inbördeskriget, så var det ju väldigt vanligt med folk från nordstatsarmén som blev presidenter där under sluta på 1800-talet, helt enkelt.
Ja, visst, det var flera stycken. Ja, men spännande, vi fortsätter med Eisenhower nästa avsnitt. Tack så mycket, Klaus.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.